Är det viktigt för er med en personlig minnessten rest över den som har lämnat er? Vi samarbetar med Durus som är en av Sveriges största leverantörer av gravstenar. Durus erbjuder kostnadsfri rådgivning och är bara ett samtal bort när ni har frågor eller behöver hjälp. Ring 08 673 50 00 eller besök durus.se. Välkommen hit, Ingvar Carlsson.
Tack så mycket.
Du är före detta statsminister. Men inte nog med det, du har ju också de senaste åren här ägnat dig att skriva en bok som handlar om döden eller i sällskap med döden. Och jag är lite nyfiken på att höra vad som har hänt med dig i med det här arbetet.
Det hade aldrig blivit någon bok om inte pandemin hade inträffat. Det är jag absolut säker på. Jag hade bestämt mig för att bland annat de böcker jag ville skriva, de var skrivna. Men pandemin ställde ju mycket på huvudet för många av oss. Och för mig innebar det till att börja med, eftersom min fru var på äldreboende och pandemin ju trängde in på äldreboende och orsakade många dödsfall, så innebar det att det blev besöksförbud på äldreboendet. Så jag fick inte träffa min fru på 4 månader. Och det att försöka med en dement person sköta kontakten på telefon, det är inte lätt. Nej. Så det var första smällen, om jag säger så, som jag inträffade. Men sen fram på försommaren så ebbade ju den första vågen ut och jag tänkte att det här kanske är över nu i bästa fall, som influenserna hade gått över för och så. Men fram på hösten så kom en ny våg och då hade man fått fram mer statistik, och jag är sån där statistiknörd så att jag tog del av det, och då konstaterade jag att om man var man så var risken med en smitta större än om man var kvinna. Om man var över 80 år, och jag var en bra bit över 80 år, då var det riktigt illa faktiskt. Och när det dessutom var så som jag, att jag hade hjärtproblem. Så när jag summerade det så insåg jag att om jag blev smittad, då var det stor risk att det var slut för min del med det här livet. Mm. Och när jag då i oktober 2020 drabbades av en förkylning, om jag inte visste om det var förkylning eller covid-19, då låg jag några nätter och funderade, är det slut nu? Och det där ältade jag tills efter då ett par nätter kom fram till att det här är ju meningslöst. Jag ska istället göra precis tvärtom. Jag ska fundera igenom mitt liv systematiskt och fundera vilken roll har döden spelat för mig tidigare. Och då fanns naturligtvis en baktanke att det är inte så dumt att ändå göra ett sorts bokslut. Att jag tyckte att jag hade inte gett mig tid till det tidigare. Så det här blev ett långt svar på din första fråga. Mm. Men så här ledde det fram till att jag började tänka på döden i mitt liv. Och då började jag till och med, vad som hade hänt i vår släkt, en tragedi före jag var född. Långt före jag var född.
Så det var självklart att det skulle utgå från döden? För jag menar, du berättar ju så mycket mer i den här boken, tycker jag, om hela din karriär och familjeliv och släkt. Och
ja, men den röda tråden skulle vara döden.
Ja.
Och det har jag varit väldigt noga med. Och jag har för ett par gånger har jag varit på väg att tappa den där röda tråden. Och då har både förlaget och jag varit överens om, den måste jag ha, den måste löpa för läsarens skull. Mm. Så måste den finnas där hela tiden så att läsaren känner att det här är någonting som hör ihop och det tar steg framåt. Mm.
Men känner du att du kunde se på de här dödsfallen och begravningarna och sorgeprocesserna annorlunda nu när du summerade mot när du var mitt uppe i det?
Absolut.
Ja.
Och det var väl också en av avsikterna. Den första personliga tragedin jag drabbades av i livet, det var ju när jag hittade min pappa död på hans arbetsplats när jag var 12 år.
Mm.
Och det var ju chockartat på flera sätt. Och i efterhand, när jag nu satt och funderade över det här, så inser jag ju att det påverkade mig mycket mer än vad jag någonsin har begripit. Och när jag tänker efter på att den begravningen kommer jag inte ihåg någonting av. Så att jag var i ett sorts chocktillstånd då. Jag kommer bara ihåg att sedan begravningen var över och vi var ute i kyrkan, då minns jag att jag hade en våldsam huvudvärk och att jag kunde inte vara med minnesstunden efteråt, om man körde iväg mig till bostaden och tog om hand om mig där. Men sen kunde jag inte vara med på begravningar på mycket, mycket lång tid. Jag kan inte ens komma ihåg när jag var med på nästa begravning. Och det är klart, för den åldern var det inte tätt som idag. Idag är det nästan varje vecka någon som går bort som jag känner.
Mm.
Och jag är förvisso inte då på begravningar alla gånger, långt därifrån. Men då hade jag nästan en skräck efter det jag hade upplevt med min pappa för begravningar. Det var något som jag absolut inte ville uppleva igen.
Jag undrar om det har påverkat dig också att du har klarat den här situationen, som jag tänker till exempel på Palmes begravning. Olof Palmes begravning var så stor. Det var prominenta gäster från hela världen och det var i stadshuset. Det var väldigt, och du hade en uppgift att tala. Och där undrar jag också, får liksom så den personliga sorgen plats i en sån situation?
Ja, det är en intressant fråga, för det är också något som jag har kommit fram till under den här skrivprocessen med boken. Att det var alltså inte bara nackdelar och problem på ett sätt med min pappas död, även om det var huvudsaken. Utan det var nog också så att jag fick med mig några lärdomar. En var att livet går vidare. Det finns något ljus i tunneln och människan orkar med mycket mer än vad man tror. Och när sedan då långt senare det fruktansvärda hände med Olof Palme, så tror jag när jag gör den här utvärderingen nu att ja, jag hade nog en hjälp av att jag hade varit igenom en sån där process en gång tidigare. Och jag visste att det går att klara av. Människan är starkare än vad man tror. Man klarar av det allra, allra värsta. Och i det fallet med Olof Palme så var det så att det var dels en nära vän som jag förlorade. Mm. Vi hade varit vänner i 30 år, nästan på dagen faktiskt. Jag träffade honom första gången på perrongen i Borås central när jag mötte honom på tåget från Herrljunga kom in. Och vi hade haft så mycket roligt ihop och vi hade arbetat ihop och vi hade kämpat igenom svåra frågor tillsammans. Så det var den blandningen att jag dels hade förlorat en nära vän, men också att jag redan ute i Tyresö när jag fick meddelandet att han var död redan, att jag måste säga mig upp efter några sekunder. Jag är biträdande statsminister. Nu är det jag som har huvudansvaret. Nu måste jag agera. Och så ringde jag efter en taxi och så reste jag in till Rosenbad och så samlade jag en regering där. Och det tog över i fallet med Olof helt och hållet. Jag var tvungen att koncentrera mig på den offentliga delen, yrkesdelen, och förtränga den personliga sorgen.
Och så blev det väl också på begravningen, tänker jag då. Att man har ett sånt ansvar att egentligen vara också värd för alla de här människorna från hela världen.
Det var absolut så då. Och själva första riktiga prövopunkten, det var redan på mordnatten. När jag klockan 5 på morgonen skulle ha min första presskonferens och tala till svenska folket. Och då hade jag ihop med min statssekreterare Kjell Larsson ett anförande som jag ville hålla inför journalisterna då, men som gick också i direktsändning ut i till Sverige i radio och tv. Och då när jag satt och förberedde mig så tänkte jag, hur ska jag klara det här? Så att jag inte bryter ut i gråt. Och ja, tvärtom vill jag ju ge lugn och skapa en sorts trygghet i denna hemska stund. Och då tänkte jag så här, att där ute sitter kanske mördarna. Och de ska inte få se mig bryta ihop, utan de ska se att svensk demokrati fungerar. Mm. Och när jag väl hade bestämt mig för detta så klarade jag av resten. Jag kände att det är min uppgift att se till nu att leda landet. Mm. Göra på ett lugnt och sansat sätt. Och den här enorma personliga sorgen och förtvivlan, den var nödvändigt av det skälet att tränga tillbaka.
Så du puttade den lite framför dig, kan man säga?
Åt sidan, men allt för länge. Och det är ju fortfarande för mig ett öppet sår. Vi sitter här nu faktiskt och gör denna inspelning den 28 februari. Och jag ska direkt efter det gå upp till graven som bara är några hundra meter härifrån. Jag går rätt ofta dit och tänker på Olof. Och där jag kan göra en jämförelse med Anna Lindh, som också tragiskt mördades ett antal år senare, men där man fick klart vem mördaren var. Mm. Och där såret fick en annan möjlighet att läka. Men med Olof är det fortfarande ett öppet sår. Så det här att såret ändå ska läka efter en älskad och omtyckt person, det är väldigt viktigt. Mm. Och i fallet med Olof så har det inte varit möjligt för min del.
Och sen måste det ha rört sig upp så många gånger, i och med att det är ett sånt känt, en känd person, och hela den här polisutredningar och media.
Det värsta, det är när tv visar och så kommer bilden från Sveavägen strax här uppe också med blodet på gatan. Jag stänger av, jag klarar inte att se det. Det är så jobbigt att behöva uppleva detta gång på gång. Ja. Så det önskar jag inte ens min värsta fiende att man ska utsättas för.
Och på väg hit så gick ju jag förbi den här plaketten som är i marken. Mm. Idag ligger det 10-tal rosor där. Jag har tänkt mycket på den och tänkt, är det okej att den är där på gatan och folk går på den? Skulle det ha varit någonting större? Jag vet inte vem som har bestämt det här, utan det här är bara min egen åsikt. Och jag har ju spenderat många år i England där allting kanske är lite så pompa och ståt och man klär in och sådär. Vad tycker du?
Nej, jag går aldrig dit, eller jag går förbi, men jag stannar inte till vid den, utan jag går alltid till graven. Där får jag lugn och ro. Och det är inte långt från mordplatsen, men där är en stillhet och där kan jag tänka och där kan jag meditera. Men på den här mordplatsen, där springer folk ner i tunnelbanan och där går de från på Sveavägen upp mot Kungsgatan. Det finns inte en lugn och ro. Och nyligen ville en dansk tidning göra en intervju just där. Jag sa nej, det ställer jag inte upp på. Men jag är beredd att ställa upp vid graven och göra intervjun.
Ja. Och sen kan man ju säga att varför vill man egentligen titta på mordplatsen i sig är inte det finaste.
Nej.
Så att det kanske finns en anledning att den är lite diskret också, den här plaketten.
Jag känner inget behov av att uppmärksamma mordplatsen. Nej. Det är inte det minsta, utan det är, för mig är det graven, dit vill jag som många gå och minnas. Och det är inte heller alltid nödvändigt. Jag har ju mina föräldrars gravplats i Borås. Och jag kan ju inte åka ner dit varje gång jag vill tänka på dem. Så att det kan man mycket väl sätta sig och minnas istället dem i olika sammanhang där vi var. Och det kan vara ett lika fint sätt som att gå till graven. Men mordplatsen, den lockar mig absolut inte.
Under din karriär så har du ju fått frågan om, till exempel när du fick frågan om att bli politisk sekreterare tillsammans med Tage Erlander och tillsammans med Olof Palme.
Ja.
Så skrev du i boken att du ringde till din mor. Du ringde till din mamma för att fråga vad hon tyckte. Jag tyckte det var så fint att mitt i den här karriären så är det ändå att du vänder dig till henne. Vad var anledningen?
Ja, jag har ju ännu mer senare när jag har tänkt igenom vad min mamma uträttade. Hur hon tog över ett ansvar när min pappa gick bort och klarade av att försörja familjen som textilarbeterska och dessutom jobbade extra som städerska på kvällarna. Hon, tycker jag, för mig, hon är en hjälte och visar hur starka kvinnor är. Det kommer att påverka hela min kvinnosyn faktiskt, vad hon gjorde. Men redan då, när jag alltså var ganska ung, hade jag förstått så mycket att skulle jag nu möjligen vid 23 års ålder, för jag var inte äldre, började arbeta för landets statsminister, så borde jag nog tala med min mamma först och höra vad hon tyckte om detta var klokt eller inte.
Mm.
Men hon sa väldigt lugnt bara, tror du att du klarar av det så ska du ta det. Det var hennes enkla reflektion. Visade inte att hon blev jätteglad eller stolt eller annat. Och det blev hon nog. Det visade hon kanske för andra. Men för mig svarade hon bara lugnt. Jag trodde att du klarade av det då skulle du ta det.
Och du berättade ju ungefär samma sak när du blev tillfrågad av att du ringde till Ingrid.
Ja, det var ett motsvarande samtal och då var något ännu mycket större. Det var på dagen efter mordet på Olof Palme. Och då jag förstod att man ville utse. Vi hade ett möte med partiets verkställande utskott. Och vi kom fram till att vi kunde inte ha den här osäkerhetssituationen i Sverige. Med att inte ha en klar politisk ledning när den förre statsministern var mördad. Mm. Så att vi kom fram till att vi måste fatta väldigt snabba beslut. Annars kan ju sånt ta halvår och längre tid. Långa processer som vi vet när statsministern och presidenten ska utses.
Mm.
Här fick jag frågan dagen efter mordet. Och då gick jag också ut och ringde ett samtal den gången till min fru Ingrid och frågade vad hon tyckte om detta. Och hon svarade lika kort, lika lugnt, du har inget val. Du måste ta det. Och så var det. Det enda som hade gjort att jag hade kunnat säga nej, det hade varit hälsoskäl. Hon har sagt att jag har det och det problemet, jag kan inte klara det hela på ett annat sätt. Annars ser jag inte att jag hade kunnat använda något skäl i den situationen som då var.
Du skriver ju också att det hade aldrig varit tanken att du skulle bli statsminister. Men det måste ju ändå finnas där om man är vice statsminister.
Nej, det måste inte finnas där. För att då är man som vice statsminister. Det var min uppgift att stödja Olof Palme på allt sätt jag kunde och avlasta honom. När han var utomlands så ledde jag regeringsarbete. Jag tog på mig rätt tunga uppgifter som jag var utbildningsminister, jag var bostadsminister, jag var landets första miljöminister och jag var biträdande statsminister. Men just därför hade jag hållit på väldigt länge. Jag trivdes jättebra som en sorts andre man och tyckte att jag fick ut allt jag ville. Och därför var min inställning att när Olof går så går jag. Men så blev det inte. Och då var jag på ett sätt naturligtvis väldigt väl förberedd, för jag hade haft dessa viktiga uppgifter. Men mentalt var jag totalt oförberedd. Som man ibland är inför döden. Jag var mentalt helt oförberedd. För jag hade inte tänkt in mig i situationen att jag skulle bli statsminister. Utan det var något som jag fick då snabbt och brådstört att ta ställning till. Och det där man normalt blir statsminister, då har man nått sitt livs mål, då är man jättelycklig och då har man stora planer och så vidare. För mig fanns ingenting av detta. Det var bara en plikt att se till att Sverige fungerade och att vi, ledningen av partiet, sköttes. Det var helt att konstatera, men det fanns ingen arbetsglädje i mina första år som partiledare och statsminister.
Växte du in i det, tycker du?
Det gjorde jag. Så småningom, när det hade gått några år, så där i början på 90-talet, men då hade det alltså gått 4 år. Mm. Men där kan jag känna när jag läser om mina anteckningar och annat, att nu fanns det lite stridsvilja och mer normal politiker agerande och känslor, men det tog lång tid.
Lite nyfiken på en annan sak. Jag menar, du hade ju också förmånen att få träffa många andra ledare från andra länder, ofta män. Det såg man ju på Palmes begravning också. Det var ju 95-96% män där. Kan du tycka att ni kunde komma varandra lite nära, precis som du skulle kunna göra med en person som du möter i Sverige, om ni bara var rätt personer? Jag undrar hur mycket som står emellan med språk och kultur, och kanske för att man är på höga nivåer i samhället, så hoppas jag ändå att man, vissa människor kanske man kommer nära ändå.
Det varierar oerhört mycket. Från det att man inte får någon som helst kontakt till att man får ögonblickskontakt. Och jag ska inte namnge personer på den internationella och inte heller på den svenska arenan som jag inte fick kontakt med eller dålig kontakt. Men jag ska nämna ett exempel på där jag fick sån här ögonblicklig kontakt. Och det är den person som jag beundrar mest på den internationella arenan. Och det var Nelson Mandela. Han satt 27 år i fängelse därför att han krävde demokrati och mänskliga rättigheter. Och man skulle kunna tro att han efter så många år i fängelse på den här Robben Island under den mesta tiden skulle ha varit bitter och gå ut och kräva hämnd. Men han valde ju att komma till Sverige som första land utanför Europa, och jag mötte honom här på Rosenbad och stod han lång framför mig med varma ögon, och så sa han att idag är det många som vill vara våra vänner, men vi glömmer inte de som var våra vänner när vi hade det svårt. Och så nämnde han särskilt Olof Palmes namn. Och då var vi vänner för direkt och väldigt starka vänner, och den kontakten höll vi. Han gick alltså ut och predikade försoning och att man skulle lösa problemen i Sydafrika istället för att ta till våld. Och han var en person som man fick omedelbar kontakt med. Och hans ögon utstrålade värme och nyfikenhet. Men det finns också precis motsatsen av både politiker och andra människor. Ja,
vi skulle behöva Nelson Mandela nu.
Det skulle behövas den sortens politiker idag, absolut. För om vi ser oss omkring i världen idag så har vi stora, stora problem. Och det handlar om demokratin och att vi ska jobba bort från krig. Och det handlar om att vi ska ta vara på möjligheten att nu ändra riktning i klimatpolitiken och se till att det ska gå leva på den här jorden också i framtiden. Så att vi skulle behöva fler politiker som Nelson Mandela. Mm. Eller Tage Erlander om det.
Känner du att när du har träffat de här internationella ledarna, pratade ni någonsin om döden eller såg du någonsin att de hade ett annat sätt att se på livet och döden, tycker du?
Där talades ju av bland annat det skälet att döden härjade ju. Jag går igenom boken hur förvånansvärt många människor som jag har varit vän med har dödats. Mm. Isaac Rabin i Israel, som var en ledare som trodde på tvåstatslösningen och ville driva igenom att det skulle vara två stater, Israel och det skulle vara en palestinsk stat. Men en israelisk högerextremist dödade honom under ett politiskt möte i Israel. Och John Kennedy, som jag beundrade väldigt mycket, och Robert Kennedy, två amerikanska ledare, och John Kennedy som president, blev mördade. Mm. Två av de ledande politikerna i Indien, först Indira Gandhi och sen hennes son, och framförallt sonen kände jag ju väldigt väl, vi var vänner. Mm. De blev båda mördade, och det var, jag har frågat mig själv, varför är det de goda politikerna som blir mördade och de andra, de tycks oftast klara sig. Mm. Och det här kan jag inte statistiskt precis belägga, men under mitt liv så har jag upplevt detta, att på den politiska planen att väldigt många lovande och viktiga politiker har berövats livet och fått ett alldeles för kort liv.
Han har blivit ett hot för någonting annat.
Ja, det är så, och Sverige har fått betala ett högt pris med både Olof Palme och Anna Lindh, som Anna gick ju bort mitt i livet. Hon hade förmodligen blivit vår första kvinnliga statsminister om hon hade fått leva. Och hon hade ju så väldigt mycket som hon inte hade hunnit uträtta. Olof tror jag hade stannat kvar ytterligare tag i politiken, men han hade ju åtminstone fått väldigt många år som viktig ledare i vårt land och en framstående ledare i världen faktiskt.
Du sa ju att det här med begravning var känsligt, den här första begravningsupplevelsen med din pappa. Men jag tänker, kan du uppskatta vissa begravningar mer än andra? Tycker du att det finns någon skillnad hur de är planerade eller scenograferade? Eller?
Det är väldigt stor skillnad. Och det händer att jag till exempel säger efteråt att det här var ett väldigt fint avsked. Det här blev så man känner sig lugn, harmoniskt, och man minns det här med tacksamhet och annat. Och det finns andra begravningar där det kanske rent tekniskt inte fungerar så bra, och det är störande moment då. Eller att man, som en del ställen, så hör man inte vad prästen säger eller den som talar, och då blir man irriterad över det. Man vill ju gärna höra vad som sägs. Så det finns absolut risk för störningsmoment på en begravning, och den måste, som varje möte eller annat, så måste man tänka igenom att det tekniskt fungerar, annars så blir det inte bra. Så att det är inte alldeles lätt, och det är väl så när man går från en sån här begravning där allt blir riktigt bra, så det är inte så där fantastiskt ofta kanske, men då går man därifrån och känner att det här var ett fint avsked, så här ska det vara.
Så inramningen kan vara viktig?
Inramningen är väldigt viktig. Ja.
Men har du också tänkt igenom hur du skulle vilja ha din begravning och så?
Det har jag gjort.
Ja.
Det är inte lätt att tänka igenom, och idag är jag väl mer förberedd så att jag ska väl kanske ta fram och titta igenom det där, men grunddragen vet jag precis hur jag vill ha det.
Har du diskuterat dem med din familj?
Med Ingrid, för det gjorde vi redan innan, och jag tror inte vi hade några delade meningar. Jag kan inte komma ihåg det, utan vi var rätt överens om vad vi tyckte var, var lämpligt.
Mm. Är det någonting som du talar med dina vänner om? Det här med hur de vill ha sin begravning? Eller?
Ja, det nämner vi ibland. Och jag nämner väldigt ofta det att jag tycker att det där avskedet vid kistan och det är väldigt känsliga, det vill jag helst ha en liten krets om jag får. Och jag blir inte, tar inte illa upp om jag blir utestängd från någon annan person som vill ha det på annat sätt. Men jag kan tänka mig att en del tycker kanske då att de borde få vara med vid det här. Så att helt utan problem kanske inte heller en sån lösning är. Men det får man då ta, därför att det är ändå de, tycker jag, de närmaste som ska fatta beslutet. Det är de som har det svårast, och de ska göra det så som de tycker och så som de vet att i bästa fall den avlidna också skulle vilja ha det. Så det är det som ska styra det hela, inte vad en större grupp vid sidan anser. De får anpassa sig till det som bestäms.
Ja, det låter skönt att det är så tydligt för dig. Jag menar, det måste vara skönt att veta precis.
Jag tycker att det är bra att man har tänkt igenom det här och möjligt kan ge sina närmaste att sätta ner det på papper, att de kan läsa det och ta del av det.
Du nämnde någonting om den här, någon grupp du var med i, att ni, vad var det du sa? Ni pratade om sjukdomar och döden först och sen umgås ni, eller vad sa du?
Ja, det gör vi ju. Och det är ju så allmänt bekant att när äldre människor träffas så blir det väldigt mycket sjukdomar. Och det är en del av vår tillvaro, det har vi behov av att talas vid av. Men de flesta av oss tycker nog att det får inte bli för mycket av det. Det får inte hindra andra angelägna samtalsämnen. Och om det så, som i vårt fall handlar om ofta om politik och idrott, så vi vill absolut inte avstå från detta. Och det är inte nödvändigt heller. I allmänhet har vi så pass tid så vi hinner med både och. Men då är det bättre att ta det här med hälsoproblemen i början, för det är vi alla uppfyllda av när vi kommer dit, och våra bekymmer och vad vi just har hört. Men ha en begränsad tid för det, det tycker jag är rimligt.
Jag läser just om kvinnor som träffas i grupp, att de klarar av just det här med sjukdomar och barnbarn först. Och sen pratar de om resten. Så det är liknande.
Det är nog så att kvinnor och barnbarn är ett annat ämne som kan ta väldigt mycket utrymme. Jag tror inte det är riktigt samma risk när män träffas. Mm. Även om vi vill ibland skryta om våra barnbarn också, om de är duktiga på något.
Och sen lite tillbaka till det här. Det har varit väldigt viktigt för dig med det här med kvinnor, att vi skulle ha kvinnlig statsminister i Sverige, och liksom, du har ju satsat på många kvinnor på vägen inom politiken. Tycker du att det går framåt?
Ja, det går framåt. Och det är Sverige ett bra land ur den synpunkten. Men så länge det inte är samma lön för kvinnor och män på samma arbete, då tycker jag vi har en bit kvar. Det är på något så grundläggande att det fortfarande är så att man får sämre betalt för exakt samma arbete som en man utfört om man är kvinna. Det är märkligt och konstigt, och det borde man lösa.
Ja, det är lite märkligt att vi blir nöjda att vi har kommit så långt när vi ändå inte har kommit hela vägen.
Vi har absolut inte kommit hela vägen, och detta med lön är en viktig del i vårt liv. Så att, Och det finns andra exempel också, det är fortfarande där. Men jag följde ut idrott, och där har gått framåt rätt bra på senare år. Och damfotbollen, de kämpar, de ställer kraven och får igenom en del. Så att det är fortfarande rörelse, det ligger inte still. Men det går inte att säga att vi i Sverige har det fulländade samhället ur jämställdhetssynpunkt. Det har vi fortfarande en hel del att göra. Eftersom jag har döttrar, två döttrar och sen barnbarn och bonusbarnbarn. Alla är kvinnor, jag är ensam man, så får jag verkligen passa mig så jag inte kommer på kant med detta kvinnosamhälle, det vill jag inte. Men framförallt min mamma betydde väldigt mycket väldigt tidigt. Mm. Och jag läste Carl Jonas Love Almqvist, Det går an. Han skrev alltså kring 1840 ett modernt feministiskt manifest. Det är otroligt att en man kunde göra detta för så länge sedan. Och jag läser om den här boken och undan för undan så har jag blivit mer och mer imponerad av just den delen i boken. Hur han kan föra fram viktiga kvinnosaksståndpunkter, både när det gäller kvinnors privatliv och i näringslivet och rätten att sköta sin egen ekonomi och så vidare. Detta är fascinerande. Men som sagt, det tog lång tid innan vi började på allvar och vi har fortfarande en bit kvar att gå. Jag är väldigt orolig för det som händer i världen och Europa och också i Sverige. Och jag tycker att vi måste ta itu med det på allvar, men då verkligen ta itu med problemen. Men i media blir det väldigt mycket runt omkring med olika saker och annat som jag inte vill vara en del av. Jag orkar inte med det helt enkelt. Så att media borde tänka igenom det här, tror jag, hur man hanterar såna här situationer. Och det får inte bli för mycket drama av det. Det får inte bli skådespel. Nej. Och det får inte bli så att man heller trubbar av människor genom att man inte hanterar det här med varsamhet. Samtidigt erkänner jag att det här är ingen lätt uppgift för media. Det är det verkligen inte. Men som det är nu, så i alla fall kan jag säga att för mig så innebär det att jag är djupt orolig, men att jag har svårt att hitta glädje och tröst och så mycket idéer heller i media. Mm. Jag tror att det är väldigt viktigt även i sådana här situationer att visa de goda exemplen. Media tror ju ofta att människor vill ha, så att säga, det negativa och det som har gått fel och det som brister. Men jag tror faktiskt att det är rätt ofta som människor också vill ha hopp och få hopp och tro, framtidstro. Mm. Och då är de goda exemplen viktiga. Mm. Och jag skulle också vilja se mer av goda exempel i mediekulturen.
Ja. Och de unga människorna som du träffar som inom politiken eller sporten, vad känner du där då?
Ja, det är jag väl inte rätt person som 90-åring. Det är inte så att jag inte träffar unga människor. Jag har ju barnbarn och jag lyssnar gärna på den. Men jag kan nog inte säga att jag är bra på att redovisa strömningar. Men jag läser ju opinionsundersökningar och då är några intressanta saker. En är ju nu att det har blivit väldigt stor skillnad på vad kvinnor och även unga kvinnor tycker i förhållande till män och unga män. Och denna skiftning med att till exempel unga män blir mer mottagliga för högernationella krafter och kritik mot demokratin och tror mindre på demokratin än kvinnor och äldre människor. Det är intressant, men det är också lite skrämmande.
Men om vi bara tänker så här då, den här fina boken, den lilla Ingvars lilla röda som den kallas, I sällskap med döden. Vad hoppas du att den ger andra personer?
Ja, det är framförallt ett kapitel då som jag vill kommentera. Och det är kapitlet om Ingrid och hennes Alzheimers sjukdom. Jag var från början, fanns det inte med i dispositionen, men det kom med då en person sa till mig att det blir väldigt konstigt om du skriver om döden och den här plötsliga döden och du beskriver med Estonia vad som inträffade och Ukraina där jag upplevde människor som hade varit med om folkmordet. Och sen beskriver du inte den långsamma döden, den som inte är lika dramatisk, men den är inte mindre viktig. Och då, det var det ena argumentet som jag tyckte var väldigt viktigt. Och sen var det som absolut påverkade mig till att ta med ett sånt här kapitel, det var att det var flera som sa, om du skriver om det här och berättar om det här sättet att nalkas döden så kan det hjälpa andra människor i motsvarande situation. Och jag har fått så många brev och e-post och sms och människor som stannar mig på tunnelbanan och berättar att de har läst boken. Mm. Och så berättar de gärna lite om sin egen situation och hur det har varit. Så att idag är jag helt säker på att det var riktigt att ha med det här kapitlet. Och det är det kapitlet som fick mest uppmärksamhet i media av naturliga skäl. Men också som jag personligen har fått många kommentarer direkt från människor runt om i Sverige.
Och man brukar ju kalla det som du upplever där väntesorg. Tycker du att det är ett bra ord?
Ja, det är, jag förstår precis. Det är en oerhört svår sak att uppleva, alltså att hantera. Men och jag har funderat över, finns det så att man kan säga att den ena formen, den snabba döden, och den kollektiva när det är många människor, att det är något att föredra jämfört med den enskilda personen och den när det går, eller när det går långsamt. Och jag kommer till att det går inte att jämföra. Jag kan inte ta ställning i detta. Döden är svår hur den än kommer.
Mm.
Och den ställer oss inför stora problem. Vad vi kan göra det är att vare sig det är det ena eller den andra. Den stora kollektiva gemensamma sorgen. Eller den personliga, alltså när man drabbas av en plötsligt bortgång av en nära. Eller den långsamma när man ser en människa försvinna steg för steg. Det gäller bara att man försöker klara av det så gott man kan. Mm. Men att jämföra, nej, det går inte.
Nej. Det enda vi kan göra är att leva.
Det är det, och det är det vi ska göra och hantera våra liv så gott vi kan.
Ja.
Och de som går bort har ju ingen glädje av i längden. De vill säkert bli ihågkomna. De vill att vi ska minnas dem, men de vill inte att vi ska ha det svårt.
Mm. Vad fint. Tack snälla du för att du kom hit och pratade om de här sakerna.
Tack så mycket.
Tack. Gå gärna in och prenumerera på Min död, min begravning. Då får du reda på när nya avsnitt släpps. Och där kan du betygsätta podden. Och då hjälper du andra att hitta oss. Tack för att du har lyssnat.